Tack så väl och välkomna till Svenska Fans SHL-podd. Vi fortsätter vår serie med transfers, rykten och spelare in och ut i alla lag här.
Ja, verkligen. Ett jätteroligt avsnitt senast och kul att vi fick så mycket lyssnare också. Vi slog nästan lyssnarrekord faktiskt på det avsnittet, och det är ju just det här som ni fans verkligen gillar, just med alla rykten, truppbygget inför nästa år. Det är väldigt, väldigt spännande, och nu ska vi fortsätta vår resa genom Hockeysverige.
Ja, bara för att säsongen är över rent spelmässigt så är det ju otroligt mycket som händer just de här månaderna fram till nästa säsong startar, och framförallt de här första månaderna innan ett typ av sommarbreak som brukar bli i juli, då inte så mycket händer. Men fram till dess är det ju massor.
Framförallt, och det är ju mängder med spelare som just nu slåss om att komma in i NHL och också få ett NHL-kontrakt där 15 juni är deadline. Så det är ju framförallt superspännande här nu den kommande månaden här nu då, här framöver till vi går in i juli. Det brukar vara lite lugnare, men det är framförallt att klubbarna ska sätta spetsen nu också. Då börjar man komma in i lite mer intensivare fas i det här truppbygget, där man har liksom lagt grunden nu, krydda med lite spetsspelare. Så att vi är inne i en riktigt häftig hockeyperiod nu också, med ett brinnande VM också här nu. Så att superhäftig tid nu på året verkligen.
Mm. Ett datum som har passerats åtminstone, som vi slipper oroa oss för, det är KL-datumet. Det var 15 maj. Det var en månad innan NHL stänger sitt transferfönster. Så att alla svenska spelare eller alla spelare med ett KL-klausul, det gick ut för 2 dagar sedan.
Precis, ja, och där har vi ju haft några transfers också som vi kommer in på i programmet idag, där HV har tappat 2 stycken viktiga pjäser, och där även den ena till KHL och den andra till Schweiz, och där även Djurgården tappade Adam Reideborn, så vi kommer till in i framtida program. Men tunga tapp där verkligen. För Luleås del så var det ju väldigt tur att Joel Lassinatti inte har signat.
Nej, men sen är det ju också så här, ska man säga nu också, att bara för att transferfönstret är stängt innebär ju inte att affären är offentliggjord. Så kan det vara också, att det är spelare som har skrivit med KL-klubbar men inte kom ut. Det får vi ju faktiskt lägga som en brasklapp här.
Precis, ja, det kan ju också vara sådana saker, och även när transferfönstret sedan öppnar igen till hösten så kan det ju även försvinna spelare. Så att bara för att den här deadlinen är spiken så betyder ju inte att de kommer kvar. Inte helt säkert i alla fall, men just med de här klausulerna, och det finns ju lite olika typer av klausuler och lite sånt som man kan skriva i ett kontrakt. Så att, nej, det är verkligen tunga tapp för de lagen. Vi kan ju dra lite snabbt här nu om Djurgården och Reideborn. Hur mycket tror du att man tappar där verkligen i det? Han var ju en av Sveriges bästa målvakter.
Ja, och framförallt också, vart hittar du en ersättare just nu också? Det tycker jag väl kanske är det största problemet som Djurgården sitter med nu här. Vilken första målvakt ska du få tag på som är tillgänglig här nu, som är på samma nivå som Reideborn har varit? Jag tycker Djurgården faktiskt sätter sig i en riktig sits här.
Ja, det är en väldigt, väldigt svår situation hur man ska kunna försöka få tag i den. För målvakter växer inte på träd på samma sätt som spelare gör. Utspelare alltså, med backar och forwards. Okej, det är jättesvårt att hitta spetsspelare där. Men framförallt målvakten, som egentligen är din viktigaste post. Mm. Jag tror att man kommer kanske kunna gå efter en Anton Forsberg borta i Nordamerika, som inte har fått chansen i NHL. Börjar bli lite äldre nu. Jag tror han är 26 och nu... jag tror att han kanske behöver en ny start. Så där har du väl ett namn som man skulle kunna gå efter konkret. Men man sätter sig i en väldigt svår situation. Och Reideborn blir nästan omöjlig att ersätta. Jag tycker att han har verkligen varit en av seriens absolut bästa målvakter under säsongen. Så att Djurgården med Jocke Eriksson där kommer få det tufft.
Ja, vi har ju anledning att återkomma till Djurgården lite längre fram här i nästa avsnitt här. Men vi försöker ju beta av tabellen nerifrån. Och på 10:e plats förra året så hittade vi ju Örebro. Och där har det ju hänt grejer.
Där har det hänt grejer i allt. Vi kan ju börja med tränarposten, där man faktiskt lyckades förlänga med Niklas Eriksson och Jörgen Jönsson. Båda då kom ju in under säsongen när Örebro låg ett riktigt, riktigt krisartat läge. Niklas Sundblad och Petri Limatainen fick lämna, och de här kom in och gjorde stor succé och tog Örebro faktiskt till en 1/8-final. De blir kvar tillsammans med Christer Olsson ifrån Leksand, som tidigare faktiskt har varit tränare tillsammans med Niklas Eriksson. Mm. Vad tycker du att det betyder att Örebro får ha kvar sin tränarstab?
Ja, det är faktiskt A och O att kunna ha några att bygga på inför nästa säsong. Det här tycker jag Örebro har gjort det riktigt, riktigt bra. Det är nästan på den posten som man har gjort det bäst hittills, tycker jag. För just att få in Christer Olsson som backtränare från Leksand här med ett gediget bra bakgrund som tränare förut. Känner Niklas Eriksson som han har tränat Leksand ihop med tidigare. Känner sportchefen Niklas Johansson som han har spelat ihop med en gång i tiden i Arboga. Så att det finns väldigt mycket kopplingar här, och det är som sagt var en väldigt homogen och väldigt kompetent tränartrio.
Jag skulle nog kunna sticka ut hakan och faktiskt säga att det kanske är SHLs kanske mest spännande ledarstab just nu, kan jag tycka. Det kanske finns några uppe i den klassen också, men jag tycker att man har en väldigt spännande ledarstab som tänkt mycket ungt och nytänkande, känns det, på Örebro. Mm. Jag tycker att man har en bra balans också, som du säger, att Jörgen Jönsson kommer få ansvar för forwardserna, och där Christer Olsson kommer in som en backtränare. Förut hade man ju Henrik Lövdahl, och då körde Jönsson backarna. Nu får ju Jönsson lite ut av sina spetsegenskaper, och det är egentligen han kan bäst, nämligen forwardsidan. Tillsammans med Niklas Eriksson som är en taktiker, otroligt analytisk, väldigt ödmjuk och tar in, har ett väldigt modernt ledarskap och tar in spelarna i sina idéer och låter spelarna vara med och påverka. Mm. Vi bevakar ju, du och jag, Örebro ganska nära genom att vi bor i stan, och jag har ju varit nere på en del träningar, och man ser ju hur tydligt Niklas Eriksson har med spelarna i samtalet om just spelet. Så att han är ju en oerhört kompetent tränare och väldigt proffsig också mot media och så för oss när man gör intervjuer och allting sånt. Så att man får in en väldigt, väldigt spännande tränare som huvudcoach här nu, tillsammans med väldigt bra balans på assisterande posterna där. Jag tror också att just att Christer Olsson kommer in ökar lite också den här balansen också där, liksom i karaktär. För Christer Olsson är en tränare som kan ryta till. Vi har ju hört om det onda ögat man kan få av Christer Olsson. Så att jag tror att det också mot en lite mer lugnare Niklas Eriksson kan komplettera det här bra. Nu är Christer Olsson jättetrevlig utanför isen och ingenting sånt, men just det att man har en pondus också i tränarstaben som verkligen kan ryta till när det behövs.
Ja, jag håller med verkligen där. Ska vi titta på spelare ut och in här? Hur har det sett ut och vilka har man tappat?
Ja, man har ju tappat lite killar här. Vi ska dra upp hela listan här ifrån Elite Prospect. De som man har tappat är ju framförallt bröderna Spink, Tyler och Tyson Spink. Stefan Sten har gått till Vasan Sport i Finland. Kalle Olsson, Eero Kilpeläinen, Jonas Enroth, Linus Arnesson, Jere Sallinen, Anton Hedman, Tom Vandell och Aaron Palushai.
Mm. Här snackar vi storstädning verkligen i Örebro-lägret, och jag tycker faktiskt att det är rätt det man gör här. Det finns egentligen bara någon eller ett par spelare som man skulle vilja haft kvar här utav de som man har släppt här nu. Men annars tycker jag man gör helt rätt.
Jag tycker också det, framförallt på målvaktssidan, när man verkligen städar ur med Erik Kilpeläinen och Stefan Sten som inte alls kom upp i den nivån. Och målvaktsspelet tycker jag var Örebros svagaste punkt förrän Jonas Enroth gick in där. Så där tycker man gör det bra. Linus Arnesson är ett litet tapp, tycker jag, som går till Färjestad här nu, som ändå har varit en stabil tvåvägsback. Det är ju självklart ett tapp, tror jag, för klubben och sådär. Men det är ingen spelare som är omöjlig att ersätta, för just de här defensivt lite mer tvåvägsbackarna är inte jättesvår att ersätta, utan det är svårare att ersätta en spelskicklig back, en typ av Ryan Gunderson, eller om man skulle ta och tappa Nick Ebert. Där är det ju mycket svårare. Kaptenen Jere Sallinen lämnar, kändes väl som ett ganska bra skilsmässa, kom inte riktigt kanske upp under fjolåret som han ville egentligen. Anton Hedman flyttar på grund av familjeskäl till Stockholm och Djurgården. Tom Vandell har ju verkligen, tycker jag, underpresterat, och speciellt senaste året, så där gör man det helt rätt. Jag tror att det var väldigt, väldigt dyra poäng man fick in av honom där. Och jag tror att det är bra. Aaron Palushai kom ju som den spetsspelaren och var ju en riktig poängmakare fram till han blev skadad, där Örebro faktiskt lyfte i tabellen. Där han tog ju en ganska stor plats i omklädningsrummet. Men hur stor tapp tror du Aaron Palushai är för Örebro? Går det att ersätta en sån spelare?
Problemet med de här superspetsspelarna är att för det första så är de ju extremt dyra och så växer de ju inte på träd. Det är inte helt enkelt att hitta den här typen av spelare och kunna locka dem till Örebro direkt. Definitivt inte inom Sveriges gränser, utan här måste Niklas Johansson ut och titta på andra sidan Atlanten och försöka hitta någonting här nu. För att det är klart att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att hitta en spelare som man nästan med säkerhet kan säga levererar mellan 40 och 50 poäng. Det blir extremt svårt för Örebro att hitta.
Ja, det måste man ju försöka verkligen och försöka få ihop det här verkligen. Och, sen vet jag inte riktigt hur man ska liksom, det är klart med Palushajs karaktär och sådär, men hur mycket tror du att Palushaj var individuellt inriktad i Örebro? För Örebro lyfte ju faktiskt när han blev skadad.
Ja, det som man har fått förklarat för sig är ju kanske att ledarskapet under Sundblad var inte på den nivån som krävdes för att hålla en spelare som Palushaj i schack här liksom. Det gäller ju liksom att tygla en sån här riktig superproffs och vinnarskalle som han är. Man kan inte bara låta honom fritt för vind få styra och ställa lite som han själv vill, utan man måste ha en stark och hård plan som tränare och hålla den utifrån oavsett vilken spelare den man är ha här. Det gäller att hitta liksom en plats för den här typen av spelaren i ett spelsystem och hålla verkligen på det. Som vi har förstått det så har det varit väldigt mycket Palushaj själv som har gått in och styrt och ställt om hur det ska spelas i powerplay och hur han ska spela i laget, och det funkar ju inte alls. På det sättet så blir det ju liksom nästan så att han tar över sin egen tränarroll.
Ja, det blir ju lite Zlatan-syndrom tycker jag, som när Zlatan var i det kamerens landslag, för att dra en parallell där verkligen. Mm. Så att jag håller med dig fullt ut att där måste man försöka ha en ledarstab som verkligen underordnar Palushaj i den rollen. Han flyttar ju till Davos nu också, ett Davos som verkligen storsatsar och tar in enormt många spelare och även ledare från SHL nu faktiskt. Så att det är klart att de här spelartappen tror jag ändå kan göra Örebro bättre. Jag kan inte säga att det är någon egentligen som... Det är klart att Anton Hedman är ett tungt tapp tycker jag, som bidrog med mycket karaktär. Men jag tycker inte att det är någon typ av oersättlig spelare på det här sättet. Målvaktssidan är ju då med Jonas Enroth är ju självklart ett tungt tapp, där man ändå har lagt ett väldigt intressant förslag till honom som Jonas Enroth tackade nej till. Enligt uppgift till oss, men där man ändå får in nu en Dominik Furch. Om vi ska titta på de spelarna som man har fått in då så är det ju här ska vi se, det är ju då Dominik Furch på mål, målvakt. Sen är det ju Max Lindholm från AIK, Daniel Musito Bagenda, även han från AIK, Mattias Bromé och Jonas Rask. Dessutom så ryktas ju nu Ludvig Rensfeldt från Timrå och Jonas Arntzen från Leksand. Ja. Som målvakt.
Ja, precis. Jag tror att det här är en bra grund för Örebro att börja här, och framförallt att man hittar en sån här super, vad heter det, rutinerad målvakt i Dominik Furch som man plockar in ifrån, vad heter det, KL nu, Severstall, Cheropovetski i KL, och har spelat där borta i flera säsonger. Även då spelat, vad heter, både OS, VM och World Cup för Tjeckien här nu. Och är ju fortfarande bara 29 år. Så att nu snackar vi ju en kille med väldigt stor vad heter det, utvecklingspotential och meritlista.
Ja, han var ju en av VMs absolut bästa målvakter. Jag tror det var 2013 i Stockholm när han faktiskt vann räddningsstatistiken i VM. Så det är ju en stabil målvakt och har levererat bra siffror i ganska dåliga lag. Framförallt i Severstall som inte alls är någon toppklubb. Hade han ändå 91% i räddningsprocent och har ändå varit uppe. Han har ju nästan varit uppe på Jonas Enroths siffror. Tror du att han är lika bra som Jonas Enroth?
Det är svårt att säga att han är lika bra som Jonas Enroth, men det är en som vi har förstått det och som vi har fått förklarat för så en målvakt som liknar Jonas Enroth i sättet att spela. Så att man har ju försökt liksom att hitta, och faktum var ju verkligen att först var faktiskt på tapeten redan när man tog hit Enroth i slutet av förra säsongen. Då var det Enroth till slut, men vad heter det? Man hade även snack med Furch även på den, vad heter det, nivån. Så att den kontakten var redan tagen då. Så att att det är en målvakt som Örebro haft ögonen på tidigare, det är det definitivt. Och att det här är en målvakt som håller på SHL-nivå och på väldigt hög SHL-nivå är jag helt övertygad om.
Ja, dessutom är det en målvakt som också vi har hört vill tillbaka till KHL, som liksom brinner för att komma tillbaka, att det har varit mer familjeskäl som gör att han flyttar till SHL. Och liksom att han vill tillbaka, och det är ju också en liksom en morot för honom att göra en bra säsong i Örebro, så att han kan kanske ta steget till KHL eller kanske till och med NHL. Så att jag tycker att här Örebro kanske, det här är en liten målvakt som jag tror många sportchefer har gått under radarn ifrån. Så där tror jag Niklas Johansson som sportchef i Örebro har gjort en riktigt fin rekrytering, så att det ska bli intressant att se det. Om vi tittar på Örebros lag på helhet, så ska vi få upp det här, ska vi se. Så har man ju då på kontrakt, så är det ju Dominik Furst då, backar ju upp av alla uppgifter som vi har hört då, och som även Mr. Maddock var ute igår, från Jonas Arntzen från Leksand. Hur ser du på Arntzen som backup?
Ja, jag träffade Niklas Johansson idag och har gjort en längre intervju med honom som kommer ut lite senare idag, där vi pratade just om upplägget med målvakterna, och det kommer bli totalt annat upplägg i Örebro mot vad det var förra året. Förra året så hade man ju typ ett schema där man växlade mellan Kilpelainen och Sten. Så kommer det absolut inte vara i år. Utan här kommer Dominik Furst vara superförsta målvakt. Det är det som jag har fått förklarat för mig här. Och att Arntzen kommer gå in som en ren backup till honom. Och det är ju perfekt, tycker jag. Det är ett upplägg som Örebro borde redan ha haft förra året. Jag tycker inte man gav Kilpelainen riktigt chansen.
Nej, jag tycker inte det heller, och jag tycker att man måste spela den målvakten som på något sätt är hetast på tränare. Du kan inte ha ett schema som ska bestämma vem det är som ska stå, utan det ska konkurrensen avgöra. Det ska göras hur du har spelat i matcher, det ska ha varit ditt dagliga tränings. Sätter du upp ett schema för en spelare, det går inte. Han kan vara i superformen ändå få sitta på bänken, eller så kan du ha någon som inte är i formen ändå förstå. Där måste man verkligen, det går inte på SHL-nivå, utan där måste du spela den som är mest het. Ja, jag tycker att Arntzen är ändå ett fint namn som Örebro tar in här nu. 21 bast, har gjort landslagsmediterare med Norge och är iväg på deras landslagsläger nu här borta på VM, och som ändå har utvecklingspotential. Men först kommer ju få stå, han kommer ju få stå i alla fall 40-45 omgångar lätt i SHL.
För tittar man på Dominik Furst, vad heter statistik från KL, så är det ju fantastiskt bra siffror. Han har stått 204 matcher, har 1,97 insläppta mål och 92,8 i snitt. Där snackar vi målvakt.
Det är en ruskigt stabil målvakt. Så målvaktssidan tycker jag ändå ser stabil ut i Örebro. Tittar man på backsidan, så är det då Jonathan Andersson. Man har Gustav Backström. Arfred Barklund lyfts upp ifrån J20, tror jag. Har ju varit lite utomhåll, lite sånt. Nick Ebert ryktas ju faktiskt vara på väg till NHL. Inte riktigt klart där. Christian Ekve, Lukas Pilo som har varit utlånad till Oskarshamn under säsongen, tillsammans med Rasmus Rissanen och Stefan Varg. Vad säger de Örebros backsida? Det är ju en back till som ska in här nu som ersätter till Arnesson också.
Om man tittar på rent spelmässigt, så har man ju nu 8 backar under kontrakt, och leker vi med tanken att Nick Ebert är kvar här nu, då ser det helt okej ut, för då har man en Ebert och Näckeve i ett första backpar, och kanske en Jonte Andersson och Rissanen eller kanske möjligtvis Stefan Varg då i ett andra backpar, så är det ju helt okej, topp 4 tycker jag i alla fall backmässigt. Men tittar man liksom djupet i backsidan, där ska man då förlita sig på att en Gustav Backström och en Lukas Pilö ska vara liksom stommen i topp 6 här. Jag är inte helt hundra på att det kommer att hålla en hel SHL-säsong. Där måste nog mer rutin plockas in.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker man borde ta in en lite mer tvåvägsback som ersätter till Arnesson, för det ser lite tunt ut. Säg att du får en skada på någon av de här toppbackarna, Jonathan Andersson eller Christian Ekke eller Ebert, då ser det väldigt tajt ut. Så att det ska bli jätteintressant att se som en sån som Lukas Pilö, som ändå gjorde en riktigt fin utlåning till Oskarshamn och tog väldigt mycket steg där, framförallt upp mot kvalet. Så där har man ju ändå ett väldigt intressant framtidsnamn, men frågan är om han kan redan gå in och liksom axla den här rollen som en ordinarie SHL-back redan från början. Det är jag lite tveksam till, men Örebros backsida ser intressant ut tycker jag, men det saknas kanske någon tvåvägsback till kan jag tycka. Mm.
Sen hänger det otroligt mycket på här om Nick Ibert försvinner eller inte. Så det snack som jag hade med Niklas Johansson idag, så kändes det ju inte som att han var speciellt orolig för att han skulle tappa honom. Utan för att det fanns väldigt goda möjligheter att han stannar kvar i Örebro. Och givetvis är han kvar så är det jättelyft för Örebro, det är inget snack om det. För att hitta den typen av back sent på transfersäsongen, det är extremt svårt och väldigt dyrt.
Ja, precis. Ja. Ekonomin där är ju riktigt... Nej, det känns som att där hänger det väldigt mycket på. För Nick Ibert var en av SHLs absolut bästa backar i fjol. Var ju också med uppe i backarnas poängliga där mot toppen där. Så att han blir ju oerhört viktig om han kan stanna kvar. Jag tror inte själv att Ibert vill acceptera vilket kontrakt heller som helst från NHL. Det har ju varit lite snack om att Vegas Golden Knights har lagt ett bud på honom, men att han själv faktiskt har avfärdat det, enligt vad jag har hört. Och att jag vet inte om han vill acceptera kanske ett tvåvägskontrakt. Jag vet inte. Jag tror att han trivs ganska bra i Örebro, om jag ska vara ärlig.
Han har ju provat på spel borta i AHL, och jag tror att han är ganska trött på det här konkandes runt i långa bussfärder hit och dit och faktiskt tjäna sämre pengar där än vad han gör i SHL. Så att blir det inget envägskontrakt för en vet Nick Ibert borta i NHL, då tror jag faktiskt att vi har väldigt stor chans att få kvar honom här.
Om vi tittar på forwardsmässigt så har man ju då Rodrigo Abel som skadade sig här i veckan på VM, bröt fingret, faktiskt samma finger som han bröt förra året mot Färjestad i en träningsmatch under VM där. Han finns med som center tillsammans med Jordan Boucher, Mattias Bromé, nyförvärv då, Glenn Gustafsson, Shane Harper, Max Lindholm, Victor Lodin, Kristoffer Mastomäki, Daniel Musito Bagenda, Jonas Rask, Maxim Semoinos som kommer in ifrån J20, Marcus Weinstock och Linus Öberg kommer också in från J20.
Ja, alltså tittar man på Örebro här är man ju givetvis inte klara. Man har ju inte byggt klart på långa vägar här nu. Här ryktas ju då, Ludvig Rensfeldt in ifrån, Mora.
Timrå
menar jag. En spelare som Örebro har mött tidigare när han spelade nere i Rögle och har ju väldigt bra koll på. Det tror jag bara är en tidsfråga innan man kommer att presentera honom. Och leker man med tanken då så har man ju tre centrar i Abols, Rensfeldt och Mastomäki. Det känns som en perfekt andra, tredje, fjärde center. Det har jag inga större problem med. Men Örebro måste få in en första center i år. Och för där har det lyst med sin frånvaro i... Ja, ända sedan Derek Ryan var här så har inte Örebro haft en första center som har verkligen lyst som en stjärna. Man har provat med Jocke Andersson, Tom Vandell. Inget utav det har hållit verkligen. Så att det här måste Örebro verkligen lägga mycket kraft, energi och pengar på.
Jag hoppas att Örebro inte hittar en riktigt tvåvägscenter, utan man faktiskt hittar en spets framåt. För det är ju det Tom Mandel och Jocke Andersson har varit. Det har ju varit tvåvägscentrar som man har försökt att spela i en offensiv första lina. Det hoppas att man inte går i den fällan nu, utan man faktiskt hittar någonting. Och nu känns det som att Örebro har bättre läge än någonsin att hitta det här. Faktiskt när man har lite mer stabilitet. När Niklas Johansson kom in så kom man ju in till ett skuldberg. Nu känns det som att man kan ändå hitta lite mer spetsspelare i det här. Och jag tror att får Örebro in, jag vill ju att Örebro ska få in i alla fall två spetsspelare som kan bära det här laget offensivt. För då har man en riktigt... Kör man en bra första center tillsammans med, och en bra ytterforward tillsammans med kanske en Shane Harper, så tror jag att det kommer bli riktigt bra. Och så kanske kör en Rodrigo Abols tillsammans med en Jonas Rask kanske i en andra lina. Och Mattias Bromé.
Ja, tittar man så som jag förstod det nu, så ser man en Bromé, Abols och Rask i en andra kedja. Det är så man ser det just idag. Alltså, åtminstone. Det gör ju liksom att Örebro måste ha in en toppcenter och en toppforward. Det är så enkelt är det här nu. Och det är det som prioritet kommer ligga på. Det är där man kommer lägga pengarna på. Sen tror jag att man efter det ser hur mycket pengar det blir kvar till att hämta in en back här nu då. Och vad det blir för typ av back man kan hitta. Det, blir det inte mycket pengar kvar, då kanske man får titta på någon ganska toppback från Hockeyallsvenskan som har varit bra tvåvägs här nu. Det är väl det liksom som man tittar efter. Och likadant, vad händer med Ebert? Blir han kvar, ja, då är ju inte det ett problem. Försvinner han, då har man ett gigantiskt jobb framför sig.
Precis, så det är ju verkligen att man står mellan två läger, Örebro. Man står mellan två vågskålar. Antingen så kan det bli en väldigt svår situation när vi kommer in efter det här efter 15 juni. Eller så kan man ha det ganska så bekvämt på något sätt och ändå försöka toppa det här. Men jag tycker just forwardsidan som det ser ut nu, man måste hitta två spetsspelare och man måste lyckas i de rekryteringarna. Om vi går in på Marcus Weinstock, trotjänare, gör sin 10:e säsong i klubben, får förlängt det här kontraktet. Tycker jag att det var rätt att förlänga med Weinstock?
Ja, det tycker jag. Det gör nog Örebro helt rätt. Alltså du får väldigt mycket rutin och du får väldigt mycket, eller du får mycket poäng för pengarna, om vi säger så. Mm. Weinstock är ju en väldigt billig spelare, som vi tittade förra säsongen hade han 50 000 i månaden i lön ungefär. Ligger han på samma siffror och kanske till och med något under det, så är det ju väldigt, väldigt billigt per poäng så att säga.
Jag håller med också. Dessutom så måste man ha en spelare som har varit med, tycker jag, tidigare, som är lite Mr. Örebro nu. Det Kalle Olsson också försvann här nu, så tror jag att det är bra att få in med någon som har varit många säsonger i klubben. Och liksom, man kan inte värdesätta hans liksom i pengar nästan hans enorma karaktär och allting sånt, och liksom hur mycket han brinner för klubben. Han grät ju sista matcherna när han trodde att det egentligen att det var kanske slut med Örebro här nu. Så att jag tycker att den förlängningen är väldigt viktig också för hur lagbygget ser ut och hur karaktären är i Örebro. Så att jag tycker ändå det är riktigt intressant. Så ska det bli intressant att följa de här AIK-spelarna här, Daniel Musito Bagenda och Max Lindholm, som har lite att bevisa i SHL, men som jag ändå tycker har en del fina spetsegenskaper. Så att det ska bli intressant att se hur de kommer matchas in i det här Örebro.
Mm. Ja, Jonas Rask, där har vi ju en spetsforward definitivt, med som Niklas Johansson förklarade för oss, är ju en oerhörd vinnarskalle och jobbar stenhårt hela tiden med ett bra skott. Så att där får vi nog en spelare som man behöver inte ens tveka på vad du får ut av han på matcherna.
Är det lite en ersättare till Jere Sallinen, tror du, även om Jere Sallinen är center?
Ja, han sa exakt just det. Han är som Jere Sallinen fast betydligt målfarligare. Du kommer få betydligt mer poäng ifrån han.
Mm. Ja, det låter som en väldigt spännande rekrytering. Och han var ju aktuell också för det finska landslaget, men bröt ju handen här nu i slutet här i en träningsmatch till annars hade han kanske varit med på finska VM-truppen här nu också.
Ja. Det var väl Örebro hockey nästan. Vi kan väl lägga locket på dem så länge. Vi kommer ju få återkomma till samtliga de här lagen givetvis som vi tar upp här nu också, för att det kommer ju komma mycket fler transfers längre fram här nu. Men om vi kliver vidare till Rögle BK.
Ja, ett lag som jag tycker ser oerhört intressant, alltså mer intressantare än på länge alltså. Det här Rögle tycker jag tog steg förra året och nu ser faktiskt ännu bättre ut. Om vi tittar på dem man har fått, ska vi inte börja med dem som man har lämnat då först? Vi kör i den ändan. Så har man ju då lämnat, så är det Allen Bibic som inte får förlängt, Ben Jouds kommer lämna, Matt Carey lämnar för Tyskland, Ville Kolpanen har skrivit på för Ilves, Emil Krus går till Västerås, Linus Sandin går till HV71, det gör också Jesper Williamson, Jonas Arnelöv flyttar till Leksand, Trevor Mingoya ryktas, eller går till Kokko, och dessutom har Olle Riss ryktats till Oskarshamn. Ja, om vi ska dra hela truppen så kan vi göra det också här på en gång, ska vi se, jag ska bara få upp den här. Och då har man ju då i mål Kristoffer Ifalk och Roman Will som målvaktspar. Sen har man då backar Daniel Bertov, Jakob Bondesson, Cody Curran, Erik Jelenas, Niklas Hansson, Samuel Jonsson, Elan Läsund, Jakob Ragnarsson och Craig Shearer. På forwardsidan så har man Erik Andersson, Anton Bengtsson, Dominik Bock, Leon Bristedt, Ted Britén, Adam Enström, Dennis Everberg, Nils Haglander, Wilson Johansson, Olle Liss, Taylor Mattsson, Simon Ryfors, Mattias Sjögren, Kevin Wenström och Daniel Saar.
Mm. Väldigt mycket forwards på kontrakt här, och det kommer ju definitivt inte vara alla de här som kommer starta, för till exempel Olle Liss kommer säkerligen försvinna ur den här truppen.
Ja, precis. Dessutom är jag Adam Emström, Wilson Johansson och Kevin Wennström är ju U20-spelare. Så att, har väl bara kommit upp här nu och finns med i Elite Prospects startlista här till sommaren. Och sen kommer väl de att mattas av. Men det känns ändå som att Rögle har byggt det här laget med väldigt mycket mer spets alltså i det här. Jag tycker man har mer, och man tar ytterligare ett steg uppe på det här. Det känns som att rekryteringen man har gjort är väldigt, väldigt spännande verkligen. Om vi ska gå in på de som man har värvat då, så är det ju, här ska vi se. Det är ju då... Där ska vi se. Det är ju då Anton Bengtsson som kommer in från HV71, Elan Lesson kommer in från Mora, Jakob Reinhardsson från Almtuna, Dennis Everberg från Sug, Hansson från Texas Stars, Kristoffer Ifalk, Oskarshamn, Roman Will från Billy Tygge Liberec i Tjeckien, och så då Adam Enström, Wilson Johansson som man tar in från två J20-lager från Mora och Färjestad.
Plockar in Dominik Bock också här, va, på ett lån.
Precis, tidigare Växjöspelare.
Ja, och Anton Bengtsson ifrån HV då. Ja, det, alltså det, de har rekryterat extremt bra. Framförallt också jätteskönt för dem nu på backsidan att man får behålla Craig Shearer som var på väg bort, men nu i sista sekund gjorde en hel omvändning och skrev på för en säsong till. Det som jag ser här är ju målvaktssidan här nu. Roman Will och Kristoffer Ifalk känns väldigt spännande. Men frågan är de verkligen på nivån som de måste vara på en gång?
Ja, Rifalk är ju svårbedömd tycker jag. Jag tycker att han är väldigt, väldigt intressant. Alltså 22 bast, född 1996, gjorde strålande här med Oskarshamn. Och jag tycker att han har tagit steg för steg varje säsong i Oskarshamn. Roman Will vet jag väldigt lite om. Jag pratade lite med... med några experter från just tjeckisk hockey som har lite bättre koll än vad jag har som säger att det är en toppmålvakt i Tjeckien, och Tjeckien är en ganska offensiv liga så det är svårt att liksom dra stora paralleller av räddningsprocent och sånt, men han har ju ändå legat på 91 i Liberec som är ganska dåligt lag faktiskt i Tjeckien så att det finns ju potential tycker jag här, och som jag hörde det så är det en toppmålvakt som kommer gå in i SHL den här och som många sportchefer har gått lite också under på. Så att två tjeckiska målvakter som vi får in här som är väldigt intressanta. Men tittar man på Roman Will och Dominik Furch, så tycker jag att Furch har bättre meriter än vad Will har. Han har ju inte de landslagsmeriterna som Furch har. Det finns potential här, men jag hade kanske vilja behållit Justin Poggi faktiskt.
Definitivt. Men annars har man ju gjort kanske hela SHLs största nyförvärv i Dennis Everberg här.
Ja, där kommer det vara rejält. Alltså det är ju ett spets alltså totalt. Och han flyttar ju hem på grund av familjeskäl också. Han har ju sin flickvän faktiskt nere i Ängelholmsområdet. Och där har man ju riktigt bra spelare. Inledde i AHL under den här säsongen i Manitoba Moose som är Winnipegs... farmalag, fick bara spela 11 matcher där, flyttade vidare till Sug i Schweiz och stod ändå för 28 poäng på 31 matcher och 10 matcher och 8 poäng i slutspelet, så att det är ju en spetsspelare som var med i Tre Kronor och i Tre Kronors OS-lag och VM-lag i fjol, så att det är ju en spetsspelare utav rang.
Absolut, och där räknar nog Rögle med att det är en plus 40 poängs spelare.
Ja, det tror jag också. Det är ju lätt en första centers forward som ska gå in och producera direkt här. Så att jag tycker att det här Rögle ser verkligen intressant ut. Om vi tittar på backsidan också, så det jag är lite chockad över, det är att en sån som Cody Curran faktiskt inte har gått så mycket rykten till KHL eller till och med NHL. För han var ju faktiskt topp 3 i poängligan under den här säsongen. Det tycker jag känns lite överraskande.
Ja, jag tror att det är så här att han kom in ganska sent till just SHL. Han har spelat i norska och danska ligan innan, där liksom man inte ens har ögonen på honom överhuvudtaget. Man vill nog se en säsong till på honom för att verkligen se vad han kan gå för också här nu. Men det är klart, han är ju 29 år gammal, så att det är ju inte en spelare heller här med åldern för sig, så att säga. Utan det kan också vara det som gör att man inte har gått för honom.
Ja, för det är ju en spetsspelare utav rang och han dominerade ju faktiskt stora delar i SHL. Sen får man in en Niklas Hansson som tidigare varit i HV71. Har spelat de två senaste säsongerna borta i AHL i Texas Stars. Som är Dallas Stars farmalag. Har en ganska defensiv back. Gjorde 22 poäng på 65 matcher i AHL. Men en intressant spelare också där. Han har ju sett som en riktig råtalang faktiskt av de flesta scouterna har hört. Nu börjar komma upp.
Och det är lite det som är skönt med Rögle. De kör alltid på väldigt mycket talang och väldigt mycket potential. Alltså man köper det oftast inte en färdig produkt, utan det är väl Everberg liksom som är deras liksom färdiga produkt som man plockat in, som är verkligen topp liksom i spets. Annars så tittar man ju alltid på de här som kan ta nästa steg här nu och verkligen utveckla sig. Jag tror ju till exempel en Dominic Bock som var i Växjö förra året kan verkligen blomma ut och få en högre roll nu i Rögle och verkligen bli en supermålskytt.
Det tror jag också. Jag tror att han, där har man en enorm potential och där är det ju skickligt av Rögle faktiskt att få in honom. Men det är som här med bröderna Abbott liksom. Jag tror att de liksom siktar på just att ta in unga, hungriga talanger som verkligen vill framåt, och det är det jag ser av det här Rögle. Och framförallt så gillar jag rollspelarna som också finns i Rögle. Att det finns en utpräglad spets. Det finns talangen som Nils Höglander till exempel. Du har ändå karaktär i Mattias Sjögren när han får vara liksom frisk och sådär. Och du har ändå en Tebriten som jag tycker gjorde en jättefin säsong senast. Du har en Leon Bristedt som jag också tycker var väldigt bra. Anton Bengtsson kommer in från HV71 också med väldigt mycket karaktär och känsla. En sån har man också Erik Andersson. Så det finns utpräglade spelare efter utvalda roller tycker jag med det här Rögle-laget.
Jätteintressant givetvis att följa Rögle den här säsongen. Och jag tycker de har tagit de här kliven här nu som man har sagt att man vill göra och man verkligen har gjort nu efter Abbott-bröderna har tagit över här nere.
Det jag måste känna bara det är att man måste få en bra start i SHL nu. Man har haft två starter i SHL som har varit totalt pyspunka. Där man har inte alls fått att fungera från start. Så jag tycker sommarträningen och få ihop det här laget blir väldigt viktigt ifrån start. Där gick man ju lite bet. Man hade fått en högre placering i tabellen om man inte hade haft den bedrövliga starten som man hade i fjol. Där man nästan såg ut att vara ett liksom bottenlag men sen lyfte det allt. Så att får man det här Rögle på från start, då tror jag man kan nästan vara topp 6-lag om jag ska vara ärligt.
Ja, det ska bli oerhört intressant att följa och Rögle ett sånt här lag som man tycker liksom att man har verkligen spelarna nu. Och i år, det här är den bästa trupp Rögle har ställt på isen på, jag skulle vilja, nästan 20-talet år faktiskt. Om jag skulle vara ärlig.
Ja, det måste man nästan någonsin. Det är superhäftigt att se det här Rögle, men vad tycker du saknas? Vad är frågetecknen kring det här lagbygget?
Nej, frågetecknen sitter på målvaktssidan. Det är ju två oprövade kort i SHL. Man vet, har ingen aning om hur pass bra den tjeckiska ligan är kontra ett SHL. Jag menar, Örebro plockar in en KHL-målvakt ändå. Det vet man ju ändå om hur pass bra den ligan är. Tjeckisk hockey känns väldigt, väldigt tveksam till att de här två verkligen ska hålla på samma nivå som man har gjort i Tjeckien i SHL.
Jag håller med också, en stora frågetecken kring det och om de verkligen kommer klara och axla den NHL eller SHL-rollen verkligen. Så att det är verkligen de stora frågetecknen kring det här Rögle-laget. Kanske någon mer spetsspelare, men annars så tror jag man är ganska nöjda med den här truppen faktiskt.
Offensivt jättebra, defensivt kanske lite svagare.
Ja, precis. Jag håller med där också. Där man kanske har det lite mer tuffare med... Jag tror att Niklas Hansson kommer bli att viktig där. Elan Lesund är en intressant spelare som kom inifrån och har gjort det i Mora här nu och var väl helt okej i Mora, men det är inte kanske någon riktig spetsback. Jakob Ragnarsson ska bli jätteintressant också, men det är en härlig mix av erfarenhet och ung talang som jag tycker är här i Rögle.
Ja, jag tror vi får gå vidare. För att,
annars kommer det bli långt program här.
Ja, det blir ett långt program i alla fall. Här, men om vi går över till HV71, och där tycker jag det ser jättespännande ut.
Verkligen, det är ju verkligen en häftig trupp där. Om vi ska se där i truppen i sitt sammanhang, så har man ju då målvakter Jonas Gunnarsson och Adam Åhman, backare Nils Andersson, Emil Johansson, Johannes Kinnvall, Marcus Lauritsen, Erik Martinsson, Kristoffer Persson, Didrik Stumberg och Jesper Williamson. Forwards är Joakim Andersson, Anthony Camara, David Gustafsson, Axel Holmström, Johan Jonsson, Filip Sandberg, Lukas Sandin, Oskar Sund, Martin Törnberg, Kristoffer Törngren och Simon Önerud. De man tappar här nu är ju, för det är ju ganska tunga tapp som har varit nu under veckan bara här. De som man har tappat då är ju Mikko Lehtonen, Kristoffer Berglund, Robin Figren, Isak Brännström, Anton Bengtsson, Sebastian Wenström, Alexander Ytterell, Andreas Turesson, Max Wendlund och Mattias Tedenby och Marcus Ljung. Dessutom kan ju Nils Andersson lämna för Leksand. Det har varit lite rykten om det under senaste tiden.
Ja, det är klart att det är en omsättning av både kvalitet in och kvalitet ut här. Det är inget snack om det. Och Tedenby är ju jobbig att verkligen att bli av med. Men på något sätt så kändes det nästan som att det borde bli att de borde tappa honom i år, för att de har fått behålla honom nästan alldeles för länge, tycker jag. Han kunde ha gått betydligt tidigare där. Men sen är det är ju liksom bra att få in en Emil Johansson från AHL liksom. Det är riktigt bra att få in Axel Holmström, som jag tycker är riktigt riktigt bra sist han var här. Att man tappar en Andreas Thuesson tycker jag inte gör någonting. Jag tycker inte hans säsong var på alls den nivå som man kan kräva utav honom. Men sen är det ju frågetecken. Hur pass bra är en Anthony Camara från den tyska ligan här nu? Det känns ju som en en chansning på att han ska vara riktigt bra, tycker jag.
Ja, jag tycker också att det är faktiskt ett väldigt osäkert kort när man tar in en spelare från Tyskland, men det är ganska långt ifrån SHL-nivå, kan jag tycka. Där känns det som en riktigt ren chansning. Men om man tittar på, om vi börjar med målvaktsposten med Jonas Gunnarsson och Adam Åhman, så tycker jag att det ser bra ut. Adam Åhman tycker jag är en lovande talang, är lite i Rifalk-stuket, är tre år yngre och gjort det bra i Oskarshamn. Det är inte alls oroligt, tillsammans med Jonas Gunnarsson som verkligen var riktigt bra i sina bästa stunder under SHL den gångna säsongen. Så målvaktssidan är jag inte riktigt orolig för. Backsidan tycker jag ser intressant ut. Man får in en Emil Johansson och framförallt Johannes Kinnvall, som faktiskt gjorde mest mål av alla backar i SHL under den gångna säsongen. Och dessutom Erik Martinsson, det är ju kanske det bästa backnyförvärvet vi har sett under det här silly seasonet, som kommer in från schweiziska ligan, om jag inte är helt fel.
Nej, precis. Men sen, där har man ju tappat en Mikko Lehtonen och Kristoffer Berglund. Liksom. Det är klart liksom att det är spelare också som känns att man har tappat på backsidan. Men jag tycker, som du säger, att man har ju liksom, de har man ersatt på ett otroligt bra sätt.
Om vi säger så här, ska Nils Andersson vara kvar efter en ganska bedrövlig säsong sen senast?
Nej, alltså ur ett HV71 perspektiv så tycker jag det är bättre att man släpper honom faktiskt. För jag tror inte att han kommer ta det här klivet och bli så otroligt mycket bättre än han var förra säsongen. Och jag tror tyvärr liksom att han hade sin toppsäsong i Malmö, och det tror jag att han gjorde sina bästa stunder, så att jag är inte så säker på att han kommer vara så otroligt mycket bättre i någon annan klubb.
Jag tror också att han har nått sitt crescendo lite, så att det kanske är en väl att göra en kanske en skilsmässa och göra någonting annat. Han har ryktats lite Leksand, och det kanske hade varit en bättre roll och fått en ny tändning. Tittar man på forwardsidan så ser det ju också väldigt intressant ut. Axel Holmström kom in från AHL efter några år i Detroits organisation. Han inte riktigt kom upp på den nivån, men var ju grym i Skellefteå och verkligen, och speciellt under ett slutspel där han verkligen dominerade här för några år sedan. Det var ju säsongen 16-17 där han faktiskt gjorde 7 poäng på 7 matcher.
Ja. Alltså det som känns med HV71 lite grann här, det känns som att det här kan inte vara speciellt svårt att vara tränare i den här truppen. För man har en Simon Örnerod, Kristoffer Törngren, Martin Törnberg, Oskar Sund, du har en Axel Holmström, du har en Jocke Andersson. Du vet exakt vad du får av de här spelarna. Och det... Du behöver inte ens tänka nästan på vad du ska coacha dem på något sätt, utan de här vet vad de ska göra.
Och dessutom har du lite ung talang i Linus Sandin, 22 bas, som kommer in här nu från Rögle, som jag tycker var bra faktiskt förra säsongen, och likadant med Filip Sandberg som försöker, om han nu får vara hel nu. Han hade ju stora skadeproblem under förra säsongen, det blir ju nästan som ett litet nyförvärv. Kan väl sakna kanske lite komplement till Axel Holmström i just spelskicklighet. Jag skulle vilja se en eller två forwards där bredvid som kan gå in och verkligen ge, om det är frågan om Anthony Camara är en sån spelare eller om man måste få in mer spets där. Jag hade väl tänkt att man skulle få in lite mer spets.
Nu när man tappar Tedenby och Ljung här, där tror jag att man kommer gå in och försöka att ersätta på något sätt och försöka att leta rätt på, precis som du säger, mer spets verkligen här nu. Men annars så tycker jag liksom att HV ser väldigt, väldigt kompletta ut och har ju den här stommen att bygga på säsong ut och säsong in här med Törnberg och Simon Örnerud och de här som verkar aldrig sluta spela hockey för HV71. Så att det är verkligen ett enkelt och bra sätt att kunna bygga upp en trupp runt.
Det fanns ju lite uppgifter från Hockeybladet tidigare under våren här, där Patrik Berglund faktiskt knyter sig ihop med klubben. Ligger det någon substans i de ryktena, tycker du?
Jag tror inte att Patrik Berglund kommer spela i HV71. Det är jag ganska övertygad om att han inte kommer att göra. Det senaste som jag har hört när det gäller honom, det är att han ska försöka ta sig in borta i NHL igen här nu. Och det vill säga, inga beslut kring Patrik Berglund kommer att tas innan den 15 juni och antagligen inte ett par veckor efter det heller. Så att det kommer nog dröja innan han bestämmer sig vart han ska spela hockey nästa år. Men det ska ju bli väldigt, väldigt intressant att se om han hamnar i SHL. För där snackar vi om spetskompetens.
Ja, det var ju Hockeybladet som hade den, Hockeybladet.nu, som hade den uppgifterna tidigare under vintern här nu. Men om vi tittar på HVs lagbygge, vad ska man förstärka? Två spetsspelare och ska man göra någonting mer på backsidan?
Ja, jag är inte så säker på att backsidan, det är klart, släpper man Nils Andersson då måste man försöka hitta en ersättare till honom, men jag tror att det är mest i den här spetsforwardssituationen som man måste försöka hitta verkligen.
Hur bra är HV71? Är man utmanar om SM-guldet med den här truppen, tycker du?
Ja, det tror jag inte att man gör, men man kan nog definitivt vara med upp och snacka topp 4.
Ja, jag håller med fullt ut där. Ska vi gå vidare till nästa lag? Ska vi åka vidare i Småland, tycker du?
Ja, vi sticker till Växjö.
Yes.
Hur har deras transfersäsong sett ut?
Ja, då ska vi få upp Elite Prospect. Här ska vi se, och då tittar vi på, vi kan ju börja med förstärkningar och spelare som har lämnat. Och där ser vi att de som har lämnat är ju då Liam Redox, Linus Fröberg, Thomas Kiskinen, Jonas Rundberg, Julius Juntila, Arvid Lundberg, Niklas Buström, Chris Verstig, Janne Pesonen och dessutom lyckas Linus Fröberg vara på väg bort. Det är väl i princip bekräftat för jag har hört. De man har förstärkt med då, det är ju då Fredrik Karlström från Linköping, Marcus Sylvegård från Malmö, Ludvig Nilsson från Brynäs, Linus Nesén från Medicine Hat Tigers, bort kanadensiska ungdomsligan. Jonas Engström kommer in från Oskarshamn och Marcus Davidsson kommer in från Djurgården. Tittar vi på truppen i sin helhet så har man ju då Viktor Andrén och Viktor Fast som målvakter. Sen har man en backsida med Peter Andersson, David Bernhardt, Oliver Bohm, Linus Högberg, Linus Nesén, Daniel Rahimi. Forwards är Marcus Davidsson, Jonas Engström, Pontus Holmberg, Roman Horak, Erik Josefsson, Fredrik Karlström, Martin Lundberg, Pontus Netterberg, Ludvig Nilsson, Marcus Sylvegård och Lukas Söderlund.
Ja, här snackar vi ju om nybygge, tycker jag. Alltså, här får man nästan ta fart och säga att den här truppen ska ju in med lätt 5, 6, 7 spelare till. Det är väldigt, minst två backar ska in och det är säkert 4 forward som ska in i den här truppen, för man har ju tappat oerhört mycket, vad heter det, spets här.
Jag blir nästan lite orolig för Växjö faktiskt, om jag ska vara ärlig. För nu börjar vi ändå komma in i nästan mitten av maj här nu, och man har inte presenterat något riktigt något riktigt stor namn här. Jag tycker att man har gjort en ganska medioker till värvningar här. Okej, Marcus Sylvegård kommer in från Malmö, men det är ju ingen spetsspelare på det sättet. Jag kan inte se Sylvegård som en spetsspelare i framtiden heller. Han är en stenhårt jobbande forward. Marcus Davidsson är en stor talang, men jag vet inte heller om han kan komma upp i de nivåerna. Speciellt i alla fall inte den här säsongen. Det kan jag inte tänka mig. Viktigt att man fick behålla Roman Horak som ändå är spets. Men det saknas enormt mycket i både första och andra kedja, tycker jag.
Det som ska... Det känns som att Växjö kommer ta ett steg tillbaka när det handlar om att försöka locka till sig svenska spelare. Helt plötsligt så kommer det här bli en situation där Växjö är lite grann som man var när man tog steget upp. Det kommer fyllas på med packat med transatlanter. Det är jag helt övertygad om här nu. Det kommer komma in väldigt mycket spets bortifrån AHL som inte har tagits in i NHL. Och de kommer vara med och hugga på precis allting. För vi vet ju om att här finns det ju en plånbok också.
Absolut, där har man ju starka Henrik Evertsson har ju starka sponsorer vid sin sida också. Man har ju storföretaget Visma som har gått in med ganska stora miljoner tidigare, och att även Vida då, skogsföretaget som äger arenan rättigheterna till namnet där, har ju gått in med stora summor tidigare. Jag är lite orolig faktiskt för det här Växjö, för att tar man in väldigt mycket transatlanter och det faller fel ut. Henrik Evertsson har lyckats tidigare. Det kan gå åt skogen, om vi ska säga så.
Ja, det är precis det som jag skulle vilja komma till. Att det känns som att hela kommande säsong för Växjös del kommer bli en enda stor chansning här nu. Därför att tittar man på spelartruppen som den ser ut idag, då är man ju... Man är ju inte sett ett slutspelslag.
Nej.
Så att jag är orolig precis som du säger, och jag är orolig mest för att hur utspelet kommer bli, att man kommer plocka in väldigt mycket liksom spelare utifrån från AHL. Det är inget snack om saken, och man kanske till och med kan hitta någon från schweiziska ligan eller KHL också, men det kommer definitivt vara chansningar på varenda punkt, och det kan kosta enormt mycket pengar här för Växjö också, som inte har, vad ska man säga, hockeymässigt råd att inte ta sig långt i år heller. För att då undrar jag hur länge de här sponsorerna kommer orka hålla i. För publiken är ju inte på plats i Växjö heller.
Nej, det är ju, hade ett väldigt dåligt publiksnitt. Jag tror det var 4,5 eller någonting sånt. 4,500 i snitt förra säsongen. Och jag är lite orolig. Jag tycker Växjö tog ett steg tillbaka redan förra. Mm. Redan den här säsongen, den gångna säsongen. Det tycker jag att man tog ett steg tillbaka och var ju inte ens nära i kvartsfinalen. Och kunde egentligen lika gärna åkt ut mot Örebro faktiskt redan i åttondelsfinalen eller play-in då. Så att det här Växjö, jag ser inte någon typ av, jag tror inte man ens är ett slutspelslag just nu som det ser ut. Jag tror man kommer komma typ 10 eller någonting sånt, få hoppas på play-in om det ens går så bra. För det här Växjö måste fylla på med enormt mycket kraft, och jag vet inte om man kommer klara av det.
Nej, för tittar du på backsidan till exempel, som jag tycker var deras svagaste punkt förra säsongen och var ju otroligt, vad heter det, bleka när Persson var borta här. Så vi heter det, är man ju ännu sämre nu. Man har 6 backar under kontrakt, och det är ju backar som Peter Andersson, David Bernhardt och Daniel Rahimi som ska hålla upp det här, och Linus Högberg. Det kommer ju definitivt inte hålla speciellt långt i den här serien.
Nej, och hur ska man ersätta Joel Persson? Det är ju precis den här spexbacken som vi har, som vi har, och dessutom hade han inte något jätte dyrt kontrakt heller, så det är svårt att ersätta honom. Det är enormt svårt att ersätta en sån spelare. Så där får man ju en enorm lönepost också om du ska ta in någon här nu. För vad jag har hört så hade ju inte Joel Persson en jätte liksom kryddat kontrakt, om vi säger så. Så att man sitter i en rejält jobbig situation, och man ska ersätta en av seriens absolut bästa backar plus att flera ska in. Så att jag är jätteorolig från det här Växjö. Jag tycker inte alls att det ser bra ut, varken på backsidan eller på forwardsidan. Målvaktssidan ser väl okej ut, men det är frågan om Viktor Fast håller och kan stå på huvudet. Han är ändå 36 år gammal nu.
Ja, det är väldigt mycket stora frågetecken kring Växjö just nu. Det behöver inte vara lika mycket frågetecken kring dem när vi kommer framåt midsommar. Då kan det se helt annorlunda ut. Så Växjö är definitivt ett lag som jag sätter väldigt långt ner i tabellen, någonstans kring 10-12 plats faktiskt just nu.
Ja, jag håller med dig fullt ut. Det ska bli intressant att se hur man agerar faktiskt. Det kan gå totalt åt skogen eller det kan också bli succé om man får in några riktiga toppspelare här. Men Henrik Evertsson kan inte direkt ligga på latsidan nu under de senaste eller de kommande veckorna här nu.
Mm. Nej, jag håller med. Det finns massor att jobba på där. Om vi ska gå vidare, sista laget som vi ska prata om idag är Malmö Red Dogs.
Jajamän, då ska vi bara ta upp dem här på Elite Prospect ska vi se här. Nu stängde jag ner den sidan här ska vi se. Då ska vi se. Och då har man ju tappat och tagit in. Vi börjar på den sidan ska vi se här. De man har tappat är ju då framförallt Marcus Perledin, Marcus Sylvegård, Kim Rosdahl, Kristoffer Nilstorp, Anton Müllery, Anton Öhman, Carl Johan Lerby som ryktas nu vara på väg till Calgary. Det kan ju hända att han kommer tillbaka. Jens Olsson bjuds just nu ut och Fredrik Henmark ryktas, ska vi säga, just nu till NHL. Man har dessutom tagit in en Mattias Lassen från Panten, Nikolaj Mayer från Södertälje, Jesper Jensen Abo från Jokerit, Jesper Jensen från Skellefteå, Lars Volden. Och på ryktesidan där har man haft lite snack om Patrick Hursley och Adam Ollas Mattsson som back. Dessutom kommer faktiskt Isak Wallin in ifrån Mora och Pontus Netteberg kommer in på ett lån från Växjö.
Jag tycker Malmö ser rätt spännande ut. Jag tycker definitivt inte man ser mycket sämre ut än vad man gjorde förra säsongen. Och här har man ju en tränare som verkligen bara plockar spelare efter karaktär. Och att en Olas Mattsson skulle bli aktuell för Malmö. Det är inte direkt högt odds på den.
Nej.
Jättestor, tung Djurgårdsback. Ja, det låter ju som en kryptoskuren för Malmö i SHL i alla fall, definitivt. Men sen tycker jag liksom även liksom att det är spännande och vi heter man plockar in en vi heter vad heter han att
Jesper Jensen
Abo. Ja, ser jättebra från Jokerit, superbra back tycker jag. Det är absolut ett plustecken för Malmö på den sidan, det tycker jag. Och har ju liksom erfarenhet av SHL tidigare där man har spelat i Färjestad. Så och Ruggle med i Allsvenskan, så svensk hockey kan han ju definitivt.
Ja, jag tycker att just backsidan tycker jag ser riktigt bra ut faktiskt. Jesper Jensen Abo studerade faktiskt lite igår när Danmark mötte Finland faktiskt. Han är ju med i danska VM-truppen nu. Och dessutom har han en riktigt spetsback, en riktigt bra tvåvägsback som också har offensiva kreativitet att ta fram i. Så att jag tycker just backsidan ser väl ut, ja, egentligen som det gjorde i fjol på något sätt. Så att jag tycker inte att den är, jag tycker att den är en ganska bra balanserad backsida och jag tycker man brukar kunna få ut, även om det inte är de största namnen, så brukar Peter Andersson få ut så mycket av sin trupp. Så det är ju Peter Andersson bygger här.
Ja, det som man kan säga så här, och som Malmö har liksom byggt sina trupper tidigare, det är att man egentligen inte har några poängkrav på backar överhuvudtaget.
Nej.
Det här är stora, starka backar som har sitt absoluta fokus i det defensiva spelet. Och att man har roller att sköta i den offensiven. Där man liksom ska mer eller mindre verkligen äga blå linjen. Och se till så att man kan hålla kvar pucken i offensiv zon. Att de ska göra så jättemycket bättre poäng. Det kommer man inte göra som back i Malmö. Utan det kanske kan vara om en Marcus Björk får för sig att vi heter blomma ut offensivt sätt. För det känns nästan som den mest offensiva back man har just nu.
Ja, han tillsammans med Carl Johan Lerby kanske också kan komma in där.
Men det handlar mycket om Lerby är kvar här nu då. Får man behålla honom nästa säsong så är det givetvis ett offensivt hot också. Kommer han försvinna här nu, då kommer ju Malmö ges ut på backjakt, offensiv backjakt. Så är det ju bara. Där måste man försöka få in någonting. Men här är jag inte direkt orolig för att Malmö vet nästan exakt vad det är för typer av spelare man ska in och vad de går ut efter. För Peter Andersson har sitt spelsystem som han definitivt inte kommer frångå. Utan han kommer Malmö kommer se likadana ut under honom i den här säsongen också.
Det tror jag också. Jag tror att man kommer exakt vara exakt på samma sätt som man var tidigare. Jag tror att Lerby faktiskt kommer stanna kvar. Jag tror inte han slår in sig borta i NHL. Jag tror att han skulle behöva själv för ett eget liksom för eget bevåg att kunna spela en säsong till i SHL och utvecklas ännu mer. Jens Olsson bjuds ut nu till andra klubbar. Mm. Vad tycker du om det här beslutet? Det sägs vara på grund av karaktärsproblem och liksom attitydsproblem.
Ja, alltså, då är det ju perfekt. Och där sätter ju inte Peter Andersson några fingrar emellan. Utan är det ett sånt problem, då skickar man honom på en gång. Det är inget snack om saken. Och det är väl bara att göra i så fall. Mm. Annars så tycker jag, om man tittar på forwardsmässigt, ska det ju bli väldigt, väldigt intressant att se Nikolaj Meyer som man plockar in från Södertälje här nu. Mm. 62 poäng på 52 matcher i hockeyallsvenskan. Då är man med i matchen.
Ja, och som varit med i den danska VM-truppen här nu också, ser enormt spännande ut också. Är bara 25 bast också. Så att där finns det ju väldigt mycket kvalitet. Det ska också bli intressant att se som en sån som Emil Molin som fick hela säsongen förstörd också. Så det är ju en nyförvärv verkligen som har gjort det bra tidigare och ska bli jätteintressant att se. Det finns mycket potential i det här laget, tycker jag. Det är frågan om Hedemark försvinner nu borta till NHL.
Ja, det är väl den enda liksom plumpen i protokollet här. För kan man bygga på en Lars Bryggman, Max Görtz, Henrik Hetta, Fredrik Hedemark, du har en Jesper Jensen, du har fortfarande Konstantin Komarek kvar. Man får ju behålla väldigt mycket spelare som man haft som grund och botten och som är deras producerande spelare. Det är Malmös liksom melodi. Man hittar spelare i hockeyallsvenskan och har gjort dem till SHL-spelare och sen fått behållt dem i 3-4-5 säsonger här nu. Så att på det sättet så är jag inte orolig för att Malmö ska se speciellt annorlunda ut i år.
Nej, det enda jag kan tycka lite kanske att Jesper Jensen-värvningen, alltså Jesper Jensen center, är lite tveksam. Jag tycker inte riktigt att han kom upp varken i Brynäs eller Skellefteå och har inte gjort det de senaste säsongerna. Jag frågar om han klarar in och passar in i Peter Andersson-lagbygge. Där är jag lite orolig att han kan faktiskt försvinna innan nästa säsong är över. Alltså att han kommer få lämna Malmö under början av nästa säsong. För jag tycker att det känns som en väldigt märklig värvning av Malmö. Det känns som en icke-Malmö-värvning på något sätt i det.
Ja, på något sätt så känns det ju som det. Men sen är det ju också det. Danska spelare och vi heter det Malmö. De har ju en förkärlek att plocka in dem. Så på något sätt så kanske han känner sig mer hemma i den här miljön i Malmö än han var gjort upp i Skellefteå, som gör att han kommer utvecklas och spela bättre i år också.
Om vi tittar på målvaktssidan så tar man in Lars Wolden istället för Kristoffer Nilstorp. Är det en win eller lose där, tycker du, på det bytet?
Ja, det är lite svårt att säga. Jag tycker väl att Wolden känns mer spännande nästan än vad Nilstorp gör i det här läget. Givetvis så var ju Alsenfelt och Nilstorp två otroligt rutinerade herrar med väldigt många SHL-matcher i ryggen här nu. Och det är väl klart att det var nästan omöjligt att få behålla de två ett år till. Det förstod jag också här. Men att framförallt ha kvar Alsenfelt gör ju väldigt mycket för Malmö här. Men det gäller nog att han står väldigt många av de här matcherna.
Jag tror också, då är han en av seriens absolut bästa målvakter. Och jag tycker ändå Wolden kommer in med lite mer, det känns med lite mer ungt, liksom lite mer förnyelse i det hela. Jag tycker han var bra när han kom in under slutspelet här nu och gjorde en del matcher och var riktigt stabil. Och framförallt så tycker jag att dessutom är det mycket ekonomi som går bort, för jag vet att Nilstorp satt på ett enormt kontrakt som är liksom svårt att ha som andra keeper. Så jag tycker att det är bra målvaktsposter som man har i Malmö, och jag är inte ett dugg orolig för Malmö, utan jag tror att man kommer vara faktiskt ett slutspelslag om man får ihop. Jag tycker det är kryddat med lite mer spets. Sen ska det bli intressant om man kan få in en Patrick Hursley. Jag tror att det blir oerhört svårt, men får man in honom, då kan det ju leda längre än så faktiskt.
Ja, verkligen. Men här handlar det, tycker jag, lite grann om att man har, efter man släppte Retrakshani, så tycker jag att man saknar den här riktiga spetsforwarden som är deras riktiga poängkung här nu. Mm. Jag ser inte vem det ska vara i det här laget, utan det är en jämn, homogen trupp. Men för att verkligen ta nästa kliv här nu så skulle man behöva plocka in någon med som är den här 40-poängsspelaren, för den finns inte i Malmö just nu.
Ja, jag tror också det, och dessutom tror jag att det måste vara en svensk spelare faktiskt, som jag ska vara ärlig. Som jag ska vara ärlig så tror jag att det är en svensk spelare. Nu ska man inte generalisera så, men jag tror att det måste vara en svensk, enligt Peter Anderssons liksom spelidé. För att tar man in en nordatransatlantisk spelare har vi sett att det funkar inte det här, i det här. Man hade ju Andy Mealy för två säsonger sedan som brakade ihop helt. Så att man måste ha liksom någon med rätt karaktär, någon som kan svensk hockey. Så antingen någon nordatlantisk som har varit här i SHL tidigare, eller en svensk spetsspelare från KHL, eller alternativt borta ifrån från Nordamerika. Men det ser positivt ut i Malmö, och jag tror att man kommer vara ett slutspelslag, det tror jag.
Ja, otroligt kul att gå igenom de här trupperna i de här lagen. Vi kommer återkomma med de sista fem lagen här på söndag. Då försöker vi dra av de sista gängen här nu och prata igenom deras trupper och förvärv och transatlanter som kommer och går. Det finns hur mycket, det kommer vara en enorm mängd i de här lagen också som är kvar.
Verkligen, det kommer bli jättehäftigt. Och sen från och med nästa måndag nu, eller nu på måndag, så kommer vi också finnas på plats på Hockey-VM. Jag kommer åka ner till Bratislava, så det kommer bli specialpoddar därifrån också under slutspelet och efter gruppspelsmatchen mot Ryssland också på tisdag. Så att det finns väldigt mycket hockeygodis för alla er där ute. Så bara njut nu av att det är fredag, njut att det var helg och att det är Hockey-VM nu i helgen också. Så att det kan inte bli så mycket bättre just nu.
Nej. Vi hörs på söndag.
Det gör vi. Kanon bra.
Hej då. Hej.